Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Nej, 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 jag såg det med en otroligt trevlig son. Han kollar lite surt och säger, ja, du gillar de yngre.
Okej, så det här är alltså singelrådet, även den här veckan. Den här gången med Soraya Hashim.
Hoho!
Hej. Och Joakim Almén.
Hej.
Joakim, du har inte varit med tidigare.
Nej.
Så nu kommer jag tyvärr be dig att kanske presentera dig själv någorlunda.
Ja, vad vill du veta?
Jag vet ju redan saker.
Men jag vet ingenting.
Nej, okay, vi har
men,
inte okay, träffats nej. Förut.
Ta det. Hej, vem är du?
Hej, jag heter Joakim Almén. Jag antar att man ser vad man jobbar med och sådär. Mm. Är rimligt. Jag jobbar på Café, tidningen. Som sajtchef. Rött sajt där. Vad vill du mer veta?
Hur gammal är du?
31.
Vad är ditt civilstånd?
Singel.
Ja. Mm. Var är du från?
Från Avesta i Dalarna från början. Mm. Vi kommer återkomma till det sen.
Ja, jag förstår. Mm. Ja, det var lite dialekt sen när du sa Dalarna så hördes det att du är från
Dalarna. Ja, men det är vissa ord sådär. Kuddedator som man hör.
Ja.
Ja.
Mm. Mm. Nice.
Ja. Ja. Jag med. Jag undrar ju också, vi pratade om det här om veckan i podden om Love is Blind, så jag måste bara kolla här vilka som har sett det.
Jag har inte sett det, men jag har tänkt sett det. Otroligt.
Hatar du samtiden?
Nej, det gör jag inte. Jag har inte haft tid. Men kan inte ni pitcha det? Alltså, som jag förstår det är det ganska vettiga människor för en gångs skull i ett datingprogram.
Nej.
Nej.
Jag säger ja. Alltså, jag tycker att det är första gången som det är vettiga män. Alltså där männen faktiskt är rimligare än kvinnorna. Mm.
Så de dejtar varandra utan att se varandra. De har en skärm emellan sig. Och sen så väljer de vem det är de vill gifta sig med. Så de måste gifta sig, de måste liksom förlova sig innan de får träffa varandra. Så för att de ska komma vidare i programmet så måste de ju fria.
Mm.
Annars åker de ju ut ur programmet.
Och sen får man följa dem efter också. Alltså det var typ av smekmånadsupplägg.
Okay. Precis, exakt.
Hur går det för dem då? Utan att dunderspoila för de som inte säger.
Vissa fortsätter, andra fortsätter inte. Mm.
Ja, alltså jag tycker det är väldigt stormigt på vissa håll. Fram och tillbaka och många plot twists längs vägen.
Mm.
Men, alltså jag tyckte att det var så här. Men det jag sa tidigare om att för en gång skulle tyckte jag att männen var lite rimligare, alltså i form av att typ många av de här kvinnorna var ganska, eller de hade väl sina issues, man kan absolut relatera till dem och så vidare, men de var bara knas på att så här, kommunicera och uttrycka sig, och det var väldigt mycket så här. Alltså typ så här, att de tjafsade på ett sätt som man kanske gör med någon man varit ihop med i 2 år och börjar känna lite så här, gud, ska du ens vara i mitt liv? Alltså typ den.
Det går lite för fort.
Ja, precis.
Och lite den här typen av så här, mina issues ska vara centrum i hela universum. Det finns liksom ingenting som förmildrar här, utan det är mina issues och mina issues, och det är det viktigaste som finns. Liksom.
Men det är amerikaner.
Ja.
Är de också väldigt amerikanska i det att de är väldigt duktiga på att verbalisera hur de ser på saker väldigt tidigt? Alltså, som amerikaner generellt är.
Mm.
Så duktiga på att beskriva händelseförlopp och sådär, och liksom känsloinspel och sådär.
Ja, det tyckte jag nog ändå att, att de var, och det kändes som att många av dem, trots sin relativt unga ålder, alltså de var ju ändå runt 30, några under 30, alltså så här, att de ändå hade formulerat i alla fall en färdig tanke kring vad de ville relationsmässigt i livet. Så.
Jag tycker det var intressant också att de vågade ha konflikter så tidigt, för att så här, jag vet inte, generellt när man dejtar någon eller börjar träffa någon så döljer man ju liksom sig själv rätt mycket fram till, ja, kanske ett halvår, ett år.
Ja, men,
man
så sent.
Oj. Nej, men alltså inte att man inte visar sitt sanna jag, men man kanske inte släpper ut det värsta monstret liksom inom ett halvår i alla fall. Det kan man ju, det är kanske bara jag som är
men
så kontrollerad.
Men jag är lite intresserad av vad det var du släppte fram för, till Jakob.
Nej, men med Jakob så var det nog i och för sig första gången som jag var ganska ärlig från början om vad jag ville och inte ville. För just, vi har ju pratat om det förut, att jag liksom inte var så intresserad av att ha en relation och aldrig riktigt har varit det. Så att då är det ju så här, ja, då ska jag vara med dig ska ju vara bättre än att vara singel.
Precis.
Så då var jag inte så rädd för att vara med själv hela tiden. Men kanske så här, det värsta mörkret kanske man väntar med att visa folk innan man verkligen litar på dem. Eller för mig är det så i alla fall. Jag skulle inte visa mitt svagaste, absolut svagaste tillstånd för någon jag inte känner. Liksom.
Mm.
Eller? Vissa gör ju det, såklart. Jag gör inte det.
Nej.
Jag brukar köra lite tvärtom ibland, att man liksom är lite för härlig i början. Big no, eller?
Nej, det behöver inte vara. Det är ju bra, då vet man ju vad man ska förhålla sig till. Men här är människor som har känt varandra i 4 sekunder och så bara gör de det här dramatiska. Okej, sätt dig ner, nu ska vi prata. Och sen så där, så här, banka fram en stol och sätter sig, skriker, alltså det där.
Det är långt ifrån mig.
Ja, jag misstänkte det.
Ja, jag förstår. Okay. Hur lång tid tog det innan ni blev ihop?
Vi började träffas 2 januari. Då tog jag en taxi hem till honom utan att ha träffat honom. Och liksom bara kastade mig upp för trapporna hem till honom och bara, hej, nu är jag här. Det var 2 januari och 1 maj så frågade jag chans.
Okej.
Okay. Så det tog
ett
tag.
Ja, det var ju verkligen ett tag. Mm. Men var inte det att, alltså, om jag minns det hela rätt, att det kändes ju som att han var väl väldigt ändå intresserad av att...
Ja, skulle... men han spelade cool, vilket var smart.
Ja, han kände av dina...
Nej, men för jag blev paranoid efter ett tag när jag märkte att jag började gilla honom. Jag bara, jag tänker inte bli ihop med dig bara, så du vet, jag tänker inte ha några stämplar på det här. Och han bara, nej men alltså det är lugnt, jag vet inte om jag vill vara ihop med dig.
Men du ville egentligen inte ha en relation?
Nej, jag var nog inte så intresserad av det. Det var inte tanken, men sen så började jag ju bli mer och mer kär. Vi hade en KK-relation liksom, och jag bara... började bli mer och mer intresserad, tänkte på honom, ville veta vad han tänkte, liksom så här, ville veta mer om honom, och så ville jag kanske inte riktigt erkänna de känslorna för mig själv, för jag skulle ju bara inte vara ihop med honom. Mm. Och sen så då när jag började inse att jag kände så blev jag livrädd, för att jag ville ju egentligen inte ha en relation. Så jag bara, jag tycker du var ihop med dig, jag vill inte höra några labels, typ. Han bara, nej, jag vet inte om jag vill ha det heller. Så det är lugnt, jag vet inte om jag vill vara ihop med dig. Och då bara, va?
Vad i helvete?
Jag? All this. Så, ja. Så det var smart av honom. För att, det tog inte lång tid efter det som jag frågade chans.
Verkligen. Hur brukar du vara i inledningen av en relation?
Oftast så blir det ju ganska intensivt för min del. Det är liksom, ja, men så här, jag gör väldigt mycket go with the flow. Ja, känns det bra? Men kan vi träffas 3 gånger i veckan? 4, 5? Ja, varför inte? Det är kul. Och sen kanske det blir lite väl intensivt, och sen så kommer man liksom till stadiet att jaha, nu är vi ju typ som ihop, för att vi har umgått så jävla mycket under 3 månaders tid. Och så blir det liksom lite något typ av mellanläge, vad gör vi nu då? Och sen så blir det komplikationer oftast.
It's complicated.
Alltså det brukar ju bli det när det är sådär väldigt intensivt i början ju.
Men nu försöker jag, jag är ganska nybliven singel, nu försöker jag att den här gången ska liksom... Nej, inte springa in i.
Okej.
Hur ska du göra då? Istället berätta.
Ja, men ta det liksom, försöka vara lite medvetna och tänka på sitt relationsmönster, att man ofta är väldigt intensiv och kanske tänka efter en gång och bara, nej, okej, det känns jättebra det här, men vi kanske inte ska höras hela tiden i början och kanske inte ska ses varenda dag liksom.
Men varför? Vad är det som händer efter ett tag? Är det att man upptäcker nya sidor av den andra, eller är det liksom vad är det som händer efter några månader?
Nej, men generellt så har jag liksom oftast, inte alltid, men oftast tröttnat, tyvärr. Och det liksom beter sig både fysiskt och psykiskt. Så att man liksom sakta zonar ut från relationen. Och i och med att man har umgått så intensivt och kanske varit väldigt, väldigt på och gullig och snäll liksom så här, så blir det sån jävla kontrast när man blir nästan som en annan person. Inte att man är dum på något vis, men det märks ju när saker förändras.
Mm.
Och ja, det är påfrestande för framförallt den andra personen.
Mm. Är du bra på att ta snacket?
Inte jätte. Jag är bra på att berätta om det här i början, att det är så här det brukar bli för mig. Och då
tänker man bara, nu är det lugnt! Nej. Jag har sagt det!
Men det biter ju en tillbaka så att säga sen. För då när det väl börjar hända, är det här nu? Är det här nu du har berättat? Jag bara, jag vet inte.
Fan, det är svårt. Det är så jävla svårt att bryta sådana mönster.
Mm.
Det är alltid att man kommer ut ur det på andra sidan och bara, det blev exakt likadant igen.
Ja, exakt.
Okej.
Det är skitsvårt att bryta sina invanda sätt att göra grejer. Alltså, jag tror att det var just det där att jag hade bestämt mig så himla tydligt för att jag ska alltid säga vad jag vill. Jag ska alltid liksom säga ifrån när jag tycker något är fel. Jag ska, alltså allt det där.
Mm.
För att jag kände ju också i början att jag inte riskade någonting. Eftersom jag var inte intresserad av att bli ihop. Vi skulle ju bara hänga liksom. Och då gjorde det på något sätt att jag satte det som ett mönster för mig själv från början. Att jag bara är. Sen kan jag och alla andra som känner Jakob och mig se att det också gick till överdrift. För att det var som att jag hackade på varenda jävla grej till slut. Liksom.
Mm.
Och det är inte så jävla kul. Och,
vad menar du då?
Nej, men att liksom varenda liten skitsak blir en stor grej. Och det är inte så jävla kul att vara med någon som liksom ska hacka på varenda sak man gör.
Mm.
Och jag tror kanske att för honom också så blir det som att man börjar lite tassa runt på tå för att man vill inte göra fel.
Mm.
Och då kan man väldigt lätt i det tappa bort sig själv och vem man själv är och kanske våga inte stå upp mot den som håller på hela tiden, för den blir så dominant. Precis. Och sätter stämningen så himla mycket. Så kan det ju vara en vänskap också liksom.
Absolut.
Men
det ändrades för dig under relationens gång, eller du har tonat ner det?
Jag har försökt tona ner det. Sen har jag ju liksom inga problem att vara helt så här. Ja, för i helvete. Alltså så här. Men nu har vi väl kanske båda lärt oss att jag tänder till snabbt och sen försvinner det lika fort. Plus också att vi har gått en del i parterapi, vilket är ett skitbra sätt att lära sig prata med varandra.
Mm.
Mm.
Verkligen. Alltså, gud vad jag rekommenderar folk att gå i parterapi.
Ja, alltså, det känns som att det är så många jag känner som gör det. Så ansvarsfulla.
Ja, men alltså, för att man behöver inte vara i världens största konflikt för att göra det. Det är ju samma som vanlig terapi. Du behöver inte vara i liksom världens största livskris för att gå och bara göra en liten check-in med dig själv. Utan det är ju bara ett sätt att ge sig själva bättre förutsättningar. Liksom.
Mm.
Gud vad bra.
Ja. Rekommenderas varmt. Och om man bor i, jag vet inte hur det är i olika kommuner eller, heter ju inte landsting nu. Jo, det heter landsting. Men i Stockholm i alla fall, om du är skriven i Stockholm, så om du ska gå i familjerådgivning som det heter, så kostar det typ så här 350 spänn per gång. Alltså, eller 450 spänn, det är inte så himla mycket att dela på två.
Mm.
Väl värda pengar.
Men känner ni för övrigt alltså att ni har insikt i just era relationsmönster och att ni vet vad som är liksom triggers och vad som är det ena och det andra?
Ja, men hyfsad ändå, känner jag. I alla fall när det liksom, det har blivit som på samma vis så många gånger. Det kan ju delvis är det 80% en själv, men det kan också vara personlighetstyper man har träffat som har varit ganska liknande.
Att man dras till samma typ av...
Ja, exakt. Speciellt inledningsvis är det så jävla härligt och man är på samma nivå. Och sen så är det kanske någonting att den personen är väldigt, väldigt snäll kan vara en grej. Och kanske inte ställer krav på en. Inte alltid, men oftast har det tenderat att vara den personen som jag har blivit ihop med.
Mm.
Och jag personligen tror jag behöver någon som ställer lite krav på mig. Tror jag. För annars...
Vad är det för typ av krav?
Nej, men så här kan du inte säga. Eller så här kan du inte göra. Du måste prioritera mig liksom. Eller du kan inte göra den här grejen, för nu har du inte, alltså den typen av krav.
Men vadå, vad händer annars?
Nej, men att jag får liksom göra lite som jag vill och sakta men säkert zona ut från relationen utan att någon säger, men vad är det som håller på att hända, varför har det blivit så här nu, alltså ingen tar upp snacket riktigt och sen så går det så långt att det är inte reversible. Tyvärr.
För du kommer inte ta upp snacket själv. Utan,
nej, sällan har gjort det. Jag ser jävla mycket skuldkänslor i det där, alltid. Jag vet inte. Jag vet ju att det är uselt beteende i grunden. Liksom. Men det är svårt. För att det är så invant för min del.
Mm. Vad kan du se för så här gemensamma mönster då, hos de här personerna?
men väldigt snälla, lite konflikträdda, väldigt, det är alltid väldigt, väldigt fina personer, nästan alltid, som är, antar jag, liksom rädda för att ta upp den jobbiga frågan, och jag, eftersom jag inte gör det så blir det inte heller.
Ja, nej.
Och sen kommer den och så, ja, nu blir jag väldigt utelämnad, men då nekar jag allt liksom för, initialt, för att jag också är konflikträdd liksom. Mm. Så, nej, så är det inte.
Men vadå, ändå vill du vill bli emotsagt? Alltså du vill ändå att någon ska sätta?
Ja, men alltså tidigt liksom.
Ja, tidigt. Mm.
Så att det blir liksom standarden för det här relationet. Så förhåller vi oss till varandra.
Mm.
Och det upplever jag kanske inte alltid att det har blivit. Som sagt, inte alla gånger, men majoriteten av mina förhållanden.
Vad skulle hända om du träffade någon som var mycket mer konfrontativ?
Ja, jag vet inte riktigt. Nej, jag vet inte. Jag hoppas, alltså då är säkert att jag ska kunna bli den undergivna och den lite för snälla personen, tror jag.
Mm.
Att det blir tvärtom. Då blir det också så här liksom lite skev balans, tror jag, relationen. Men jag vet inte.
Mm.
Ja, eller så kanske den personen gör att du vågar öppna upp. Ja. Alltså så här att om den ställer raka frågor, hallå, vad håller du på med?
Ja, absolut.
Då kanske du, eller så lägger du benen på ryggen.
Jag hoppas inte.
Springer.
Bye! Du då, Emily?
Ja, alltså, jag brukar alltid tänka att jag typ inte har så mycket gemensamma mönster i de personerna. Men jag tror ju att egentligen så har jag väl det. Alltså att det är mycket, ja, Joakim pratade om det innan, men, så här, men just att det är så här personer som själva är lite osäkra och inte riktigt vet vad de vill. Och det är, jag är ju likadan så som du beskriver, att jag behöver liksom få den typen av treatment, att så här, för, alltså space att liksom komma fram till själv, är det här någonting jag vill investera i eller så här, men jag skulle säga typ att det är så här, sociala personer, gulliga, snälla, trevliga, som ja, har en intressant tankeverksamhet, jag vet inte. Vad man ska säga där. Men jag blir väldigt väldigt obekväm ifall det är en person som är som inte har problem av något slag. Det måste vara någonting som ska, det måste finnas
mörker, som ett, man brukar säga.
Precis. Nej, men så här att då vet inte jag vad jag ska ta mig till. Alltså då får jag panik. Då känns det som att det här kan bara gå en väg, och det är att vi ska gifta oss, och det vill inte jag. Och så det där tänker jag vecka två liksom.
Mm.
Om personen är lite för trygg.
Mm.
Så, men, nej, men man går ju, man är väl inne på sitt fjärde år hos psykolog Gunilla nu, så
ja, får vi se. Shout out till Gunilla.
Joakim är också här för att han har en fantastisk anekdot att dela med sig av som är inspirerande för alla. Kanske inte för dig just nu, Soraya, men
ja, men förr eller senare kommer det ta slut mellan mig och Jakob, så för framtiden.
Mm. Inspirerande, det beror på hur man ser det. Den är ju underhållande och jävligt mörk.
Jag tycker
också lite ljus kanske.
Jag tyckte ändå att den har en liten knorr där i slutändan.
Gud, jag är så taggad nu. Du får inte svika mig i mina förväntningar som jag har nu.
Ja, men den är ju djupt personlig denna, och framförallt brukar jag väl dra den. Jag har inte dragit den så ofta. Men när jag drar den så är det liksom är tre öl in kanske för nära vänner, så att bear with me om jag är lite nervös när
jag förstår. Hur många öl in är det nu?
Två glas vatten in, så 12-0.
Det är inte bra, jag borde egentligen ha förberett det.
Ja, verkligen.
Men det här handlar om mig, det handlar om min pappa, och det handlar om en tredje part, alltså en kvinna. Jag tänkte, för att liksom kontextualisera lite, så jag och min pappa har kanske inte alltid haft en världens bästa relation, framförallt inte under min uppväxt. Vi har bättre nu, ska jag säga. För nu har jag liksom accepterat att han är en man av sin generation. Ungarna fick mig 22, 60-talist. Och är liksom en, ja, han är en snäll, fin person som har lite svårt att prata om känslor. Vi är bara väldigt olika generellt. Och han ville väl kanske att jag skulle vara som han när han växte upp. Och jag var tvärtom. Han hantverkare, håller på med, jätteduktig på fotboll. Jag ville vara på pingis, jag ville vara på annat, liksom lite mjukare världen, skriva och sådär. Han är... vill att jag ska hålla på med träslöjd, jag håller på med syslöjd. Helt tvärt emot honom. Helt. Och
när han var liten, så, eller när jag var liten, så var jag också så här klassiskt varannan helg. Jag var mest hos min mamma, också min mamma som jag har närmast relation med, toppen relation med mamma. Och min pappa var kanske inte alltid så här ansvarsfull när han väl hade mig på helgerna, utan han var klassisk ungkar från Avesta i Dalarna. Då går man ut på helgerna även om man har sin son varannan helg. Och han träffade ganska mycket kvinnor, flyktiga förbindelser, ibland förhållanden, men oftast flyktiga förbindelser.
Vänta, hur gammal var du? Alltså, för de separerade...
Jag var två när de separerade.
Precis.
Sen har liksom båda två haft flera olika andra längre, kortare förhållanden. Alltså jag har ju 5 små syskon. De flesta på min mammas sida var 19 när de fick mig. Så att jag... Och det har med 3 olika... Så mitt familjeträd är väldigt komplicerat. Men vi lämnar familjeträdet där här just nu. Det kan vi ta ett annat avsnitt. Ja, men i alla fall min pappa, festprisse när jag var liten. Och han mutade mig alltid med att säga, nu snackar vi när jag är 7, 8, 9 år kanske. Så, jag har ju tv på rummet, du får sova i min säng här. Jag ska bara gå ut ikväll, men du får sova i min säng som liksom morot för att vara själv.
Gud vad lite som räckte när man var liten.
Mm. Toppen tyckte jag.
Gud saknar jättemycket. En godispåse, en tv.
Och en säng.
En dill och gräslök, chipspåse. Alltid. I alla fall i Avesta.
Vad sa du?
En dill och gräslök, chipspåse.
Det är inte okej. Jag brukade köpa både... alltså jag brukade göra som den här klassiska ostbågehamburgaren. Av dillchips och ostbågar.
Ja.
Man lägger dem i mitten så trycker man in.
Inte dill och gräslök, utan bara dill alltså.
Vad sa du?
Inte dill och gräslök.
Vadå? Dill och gräslök, är det liksom...
Det är en annan sort. Och dill och dill. Men,
jag återkommer.
Ja, fundera på den. Nej, men då och så kommer han då stövla hem. Ofta man vaknar till, man hörde oljud och man kände alkohollukt. Och man hörde 2 röster, en manlig och en kvinnlig. Och så liksom stövlar man och börjar ta sig kläderna. Så stövlar de in i sovrummet, märker inte att jag ligger där. Och sover, eller ja, är baken då. Och liksom börjar den här påbörjade sexuell akt, så att säga. Så att jag...
Ja, nej men, vi har bara kommit en jätteliten bit in.
Ja, ja, det blir mycket värre.
Ja, jo då.
Okay.
Och roligare, beroende på hur man ser det. Mm. Jag brukar i alla fall rulla ut, eller brukar det hände ett par gånger, rulla ut, kröp ut från rummet, för att de inte ska, jag vill inte att de skulle märka att jag var där.
Nej, vadå, så du typ så krälade.
Ja.
Sympatiskt.
Ja, men jag vill inte störa dem. Framförallt vill
förstod
jag...
du vad det var som hände? Du förstod.
Jag förstod. Mm. Jag ville ju framförallt inte att det skulle bli en pinsam situation. Det var därför. Nej. Som ut.
Alltså jag dör så mycket inombords just nu. Fortsätt.
Mm. Ja. Vill bara se, jag har inte tagit så mycket skada av detta, tycker jag själv i alla fall.
Nej, men alltså jag tror inte att det var det värsta.
Men det hände väl ett par 2-3 gånger liksom.
Om det inte förstör din historia, hur var interaktionen morgonen efter med dig och din pappa då när han visste att du hade legat i sängen?
Nej, han visste ju inte det, tror jag. För att han var så full så att han märkte inte.
Nej,
fokuserad på det andra som hände så han märkte inte det.
Mm.
Däremot så här, jag tycker att någon av dem borde väl ha märkt. De hade 2 personer om det.
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Precis, till exempel att säga, ja, jag har min son hemma, kanske man slänger in.
Ja, och sen, och just det,
men då trodde han att du sov i ett annat rum liksom.
Ja, han hade glömt bort det helt enkelt.
Mm.
Ja.
Mm.
Sen gick åren, relationen blev kanske lite bättre. Han hade en fantastisk flickvän som var tillsammans med honom som ville lappa ihop vår relation och var så himla in och fin och liksom såg verkligen att ja, men, det är inte din son det är fel på, det är dig det är fel på liksom.
Mm.
Du
Gud,
behöver göra
vad skönt att någon sa det.
Ja, nej, men hon var toppen, jag älskar henne. Och sen tog det tyvärr slut. Och i det här, då är jag 22 tror jag när det tog slut. Jag flyttade hem ett halvår, jag bodde alltid hos min mamma. Men sista halvåret i gymnasiet i Avesta, då flyttade jag hem till pappa för att försöka göra relationen bättre.
Mm.
Blev också bättre, mycket tack vare hennes hjälp att hon var på honom hela tiden. Nej, du kan inte säga så här, du kan inte vara så negativ, du kan inte liksom hacka på honom hela tiden. Du måste se det positiva och vara snäll mot honom. Vi är bättre, men jag flyttade till Uppsala och liksom en av få gånger som jag såg honom visa känslor. Han kom liksom in gråtandes när detta skulle flytta. Och relationen blev då bättre, men sämre igen när jag flyttade. För att, ja, det blir ju så. Distansen gör ju att om man börjar på noll, liksom, hur ska man kunna och reparera lite? Det blir svårt att fortsätta reparera det. När jag var 22 tror jag, så skrev jag ett brev till honom. Nu blir verkligen själv. Nu drar jag verkligen
hela. Ja, ja.
Det jag liksom uttryckte var hur jag kände nu uppväxten och sådär. Och då var han fortfarande ihop med den här tjejen som jag gillade så mycket. Och han reagerade genom att gråta liksom i 2 timmar när han fick det. Jätte ledsen. Sa jag ska svara. Kom inget svar till min besvikelse. Jag fattade också att det var jobbigt. Alltså att det är så djupt förankrat att få honom att inte prata känslor.
Mm.
Och det är lite av man av sin generation i en småstad liksom, tror jag. Nu blir det lite kroklös övergång till det jag skulle berätta från början. Han var medlem i en motorcykelklubb som heter Galtholmen. Och de skulle ha en så här stor 30-årsfest. Han frågade, vill du komma på detta? Det är typ, ja, då och då jag bodde i Uppsala. Så, ja, det kan jag väl göra liksom.
Mm.
Han bara, det blir jättekul. Jag bara, ja, visst. Okay. Då hade han ganska nyligen gjort slut med den här tjejen då, som hade försökt lappa på vår relation. Och vi ska gå på någon slags förfest hos hans kompis innan. Han säger, vi ska bara möta med en tjej här innan. Jaha, ja, okej. Okay. Mm. Är det någon du träffar nu? Mumlan liksom bara. Mm. Möter upp den här tjejen. Okej, verkar trevlig. Är liksom i min mammas ålder, hon är 42 då och jag är 23. Går på förfesten. Märker att hon pratar inte så mycket med min pappa utan hon pratar väldigt mycket med mig mest.
Mm.
Känner jag, okej, det kan man ju göra. Trevligt, vi har det trevligt. Men det är lite konstigt, känner jag. Du kanske borde också prata lite med min pappa om det är han du dejtar eller vad du nu gör. Jag vet inte.
Mm.
Åker iväg från den här förfesten till själva feststället där liksom, det är väldigt avställigt. Rammstein coverband som heter Stamra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sveriges kanske största Rammstein coverband, Stammrein. Ja. Vi kommer till stället och säger, får jag köpa ett glas rött? Ja, det får du väl. Jag tycker fortfarande att det är lite konstigt att du inte är med min pappa, men det får du väl. Ett glas rött blir ett till glas rött. Pappa kommer liksom förbi och säger, personen som har ett dubbelnamn, ska du inte med ner på bandet och kolla? Nej, så är det med din otroligt trevliga son. Han kollar lite surt och säger, ja, du gillar de yngre, du.
Ja.
Och då känner jag, nu börjar det bli jobbigt här. Jag märker att hon är ju väldigt förförisk och så. Och så.
Och du i kombination med din konflikträdsla.
ja, samtidigt som att jag tyckte hon var attraktiv också. Det tyckte jag.
Ja, okej. Du kände ändå det. Liksom,
ja, absolut. Men jag känner också paranoia samtidigt. För det är liksom, pappas kompisar cirkulerar ju runt där. Och ser ju ändå att hon rör sig närmare och det är väldigt mycket beröring och sådär.
Var det den här gå in för att prata nära örat för det inom citationstecken så hög musik?
Alltså, ja, det hände absolut.
Ja.
Och väldigt mycket, väldigt mycket arm på min arm, eller hand på min arm och sådär.
Mm.
prata också om att du gillade yngre killar. Började liksom berätta om hennes track record med yngre killar. Så jag fattade ju bara, okej, hon är ute efter något här.
Jag är väldigt, väldigt glad över att vi har med oss Zetafil som samarbetspartner här i Singelrådet den här veckan igen. Och det är jag av flera anledningar, men bland annat för att jag använder deras produkter på en daglig basis. Och jag började för cirka ett år sedan att använda Zetafil under vintern då min hy blev som den alltid blir den här tiden på året, alltså väldigt så här torr och lätt irriterad. Och jag har aldrig heller varit någon sån här hudvårdsnörd. Ja, förvisso, jag har väl gett en chans med alla dyra krämer hit och dit, men eftersom jag ändå har en problemhy så har det ändå inte gett mig någonting överhuvudtaget. Men med Zetafils produkter så har jag i alla fall känt att min hy mår bra och får det den behöver när det är lite kallare och torrare i luften. På zetafil.se kan du se hela hudvårdsutbudet. Jag själv använder mig av deras facial lotion. Det passar för mig, men alla är olika. Så gå in och kika för att hitta vad som passar dig bäst. Tack Zetafil för att ni är med och gör den här podden möjlig.
Till slut sa hon bara, ska du med till mig? Jag bara, ja, nu måste jag ta ett beslut här. Det är konflikter alltså och dålig på att ta beslut.
Men du tyckte ändå, alltså du var ändå attraherad
ja,
till
gud,
henne.
Ja, gud ja. Hon var väldigt tjusig, tyckte mitt 23-åriga jag.
Mm. En riktig kvinna.
En riktig kvinna, 42. Så jag kände bara, fan, hur ska jag göra? Men hon var väldigt persuasive, så att till slut så, kom, vi går ut här utanför. Gick liksom utanför mot något träd och sexuell samlag skedde.
Mot ett träd?
Ja, ett sexuellt samlag skedde.
Jag fick inte säga vad först. Men samlag skedde, absolut. Vilka bra att vara helt ärlig.
Ja.
Samlag skedde mot ett träd.
Ja, det är...
Och min panik därefter var så grov. Jag var så paranoid. Så jag drog ju rätt hemma. Klockan var 10:30. Kanske det var ganska tidigt fortfarande. Och vi hann väl byta nummer, som fortsatte liksom smsa mig efter det. Ska också tillägga, det glömde jag säga, men hon intygade flera gånger så här, din pappa är intresserad av mig, jag är inte intresserad av honom, jag gillar yngre killar.
Ja.
Sa hon ändå flera gånger. Ja, okej. Och sen så hörde hon av sig väldigt mycket, så jag frågade om jag fick komma till Uppsala, jag bodde i ett studentrum i Uppsala. Och jag bara, nej, du är 42, det här är ingen bra idé, jag bor i ett studentrum. Här ska inte du vara, vet du. Det är en korridor. Det kommer inte du gilla. Jo, men det gör jag. Vi låser in oss bara så.
Jag kommer tro att du är min mamma.
Exakt. Mm. Exakt. Hon är jämngammal med mamma också, så det skulle folk verkligen kunna tro.
Helt rimligt.
Ja. Och sen så började hon liksom fortsätta uppdatera så här. Din pappa hörde av sig, frågade ut mig på ny dejt. Jag sa nej. Den här yngre killen som jag träffade, vi har träffats igen och så här. Jättekonstigt.
Och vad kommer fram och inte fram till din pappa?
Jag tror ju att han vet, men...
Att ni är bukisar?
Nej. Enligt henne har det aldrig skett med honom. Mm. Så det hoppas jag verkligen att inte har gjort.
Absolut.
Men han har aldrig sagt någonting. Men jag misstänker att han vet.
Så vad händer med er relation efter det?
Den har blivit bättre. Den är ganska ljus nu. Tycker jag.
Men du har aldrig tänkt att så här, nu ska jag berätta det för honom. Det kan vara en kul grej att bli.
Han kanske får reda på det nu. Om någon råkar. I så fall, pappa, jag tycker jättemycket om dig. Jag tycker vi har en fin relation nu.
Så tack, 42-årig kvinna med dubbelnamn som bringing families together. Helt
verkligen.
Enkelt. Ja, vad fint.
Så kan man säga det.
Vad fint.
Vad tycker du? Var det mörk? Var det ljus? Eller var
nej,
det
jag tyckte det absolut jobbigaste var ju det här att du liksom fick höra honom knulla personer i sängen och du fick så här kombatkravla dig ut därifrån som en liten mini Rambo liksom. Det tyckte jag nästan var jobbigast.
Det tycker jag är minst jobbigast av detta.
Nej, men alltså
liksom,
men jag tror att det är
sen.
Inte det ganska vanligt då att folk alltså ändå ser sina föräldrar eller alltså ligga eller det börjar alltså.
Ja, det är möjligt, men alltså så här, jag överlag det här med liksom andra människor som har sex, jag vill inte ha med det att göra. Alltså så här, det får de göra med varandra och jag vill inte bli inblandad i det liksom. Så de gånger man kanske har hört någonting eller märkt någonting eller varit i en lite liknande situation att så här, folk börjar bredvid en, trauma. Så, så det tyckte jag nästan var jobbigast med hela historien. Men, men fint slut, kul.
Ja.
Kunde du känna någon upprättelse undrar jag? Fick du liksom någonting att, så här, att du satte dit din farsa lite och tog hans
steg? Alltså, nej, lite kanske. Mest var bara paranoid att det här skulle komma fram.
Men tänk om man hör det här då?
Men det är 8 år sedan, jag vet inte. Alltså, ja, det är väl är inte preskriberat. Eller?
Jo, för oss är det. För oss är det ju det. Ja. Är det för honom?
Jag vet. Så här, när jag fick frågan om att vara med här så tänkte jag, hade han gjort samma sak än vad min situation brukar vara till? Ja, det hade han absolut gjort.
Ja.
Ja. Ja. Så kände jag. Ja.
Ja, hela skillnaden är ju att du också verkligen var attraherad av henne. Att du ville ju ligga med henne, så då är det ju en annan grej.
Ja, ja, absolut.
Ja. Men vad har ni annars erfarenhet av hemknull? Ligg.
Nej, jag har aldrig hämndlegat med någon. Däremot så har jag legat med liksom folk som jag kanske liksom inte egentligen tycker om, som nästan hatsex liksom.
Okay,
typ den känslan mer, men inte hämnd. Alltså så här, hämndligger man med någon för att göra någon annan sotis eller för att, alltså vad är ett hämndligg?
Ja, det är väl definitionen, antar jag. För att man känner sig, antingen får göra någon sotis eller att man känner sig sårad och liksom ge payback på den.
Ja. Ja, men det har jag nog inte gjort. Nej.
Nu kommer jag göra det här mot dig.
Ibland kan det också vara, ja, men, eller att det är liksom på något sätt att man känner att det är en revansch för en själv. Alltså om man typ har blivit dumpad av någon så här douchey person typ. Och så bara, nej, nu ska jag minsann ut och leva livet. Jag ska minsann ligga med varandra i... Och sen så helt plötsligt...
Som
så,
min pappa då, det är mer ett revanschknull.
Ja, men precis, lite mer...
Jo, men fan, när du säger det så, då har jag ju gjort det, absolut. Men det har ju inte varit liksom som... typ att om man ligger med någon då efter att man har blivit dumpad och så blir man lite runtkastad av den här personen i sängen och så tänker man, haha, du borde se mig nu. Alltså så här, lite den känslan. Men jag vet inte, ja, det kanske ligger någon revansch i det. Det är det ju, såklart.
Mm.
Att man kanske får ligga med någon... attraktiv person som man har det nice med och så bara hehe.
Det vidrigaste är ju dock när man tror att man håller på med ett revanschknull och sen så ligger man där och så är man typ kär i någon annan samtidigt och bara tänker på det.
Nej, det är inget kul. Har du hämndknullat någon gång?
Ja, alltså absolut, jättemycket. Alltså ja, min gud. Framförallt när jag var yngre. Alltså mycket, vad ska man säga... Det var bara en inslag av ens destruktivitet kanske. Alltså innan man fattar att det faktiskt är någonting som påverkar en. Alltså ett tag hade jag bara såhär, det är typ jättemånga år som jag bara, men sex, det är väl ingenting. Eller såhär, typ det kan man ha med vem som helst. Och ja, förvisso, det kan man ju. Men det blir så här konstigt om man typ ska stänga av huvudet varje gång man ligger. Det är inte riktigt därför det är nice. Ja, alltså gud, så att jag har verkligen... Ja, sysslat med både det ena och det andra.
Men jag tänker, jag är kanske lite så här tråkigt wholesome, men nu när jag har hunnit fundera lite så tänker jag att liksom de liggen, vad de kände som, var kanske inte riktigt så mycket du borde se mig nu som att, eller så här, du skulle sett mig nu, utan snarare att jag kände att någonting i mig var mer, kolla jag har den här sidan också. Alltså, för när man är tillsammans med någon så är det ju väldigt lätt att man fastnar i en sida av sig själv eller att man så här definierar sig själv på ett sätt och så, det här är jag, det här är den jag är, det är så här jag ligger, det är den här personen jag ligger med.
Mm.
Och sen när man börjar ligga med andra och man kanske ligger på ett annat sätt eller det känns annorlunda, så för mig är det snarare att det öppnar upp facetter i mig själv, att jag bara, åh kolla, jag kan vara det här också.
Mm.
Och jag kan vara den här personen, och särskilt om man ligger med någon bara en gång så har man, för mig i alla fall, så upplever jag att jag råd att testa saker på ett annat sätt, att så här, nu kanske jag är den här självsäkra personen som jag kanske inte alls egentligen är, men jag kan testa att vara den här.
Gå in lite liksom. Olika roller liksom.
Ja, men lite grann för sin egen del bara, och då är det ju som att det är inte så mycket revansch mot någon annan som att det är liksom upprättelse för en själv.
Mm.
Typ.
Mm, fattar.
Det kanske är
ja, det är ju inte superdestruktivt. Men...
Nej, men precis. Nej, men alltså, det beror på lite hur man känner dagen efter när man vaknar. Alltså, så här, är det ångestpåslag eller är det...
Ja. Ja, nej, jag har nog inte känt det ångestpåslaget så mycket. Kanske en gång när jag legat med någon.
Bara en gång?
Ja, jag tror det.
Joakim, hur många gånger du har känt det?
Ångestpåslag? Fem, sex kanske.
Nej, för mig har det nog mer varit en känsla av att så här, om jag har gått hem med någon och sen går därifrån så... Ja, nej, mer en slags mental high five till mig själv.
Okej.
Okay. Nice. Mm. Typ så liksom.
Celebrating.
Ja, lite så. Sen är det klart, någon gång har det ju hänt att man bara, oh, varför händer det här? Det här var inget bra, det här var inget bra. Det här borde inte ha hänt. Mm. Men trauma för mig är ganska lätt att tvätta bort. Så det har inte hänt.
Okej. Okay. Gud, vad skön
för egenskap.
För mig, hur många gånger? Mm. Ja, det är absolut tvåsiffrigt. Alltså, det är många ligg. Jag har ångrat. Många, många, många. Och då är det även alltså, så här personer som man kanske typ har chattat med ett tag som inte alls är... Alltså, det är ingen främling jag drar hem. Liksom. Mm. Utan det är en person som jag bara, ah, nej, nice. Och sen så kan jag ändå få så mycket skuldkänslor dagen efter. Men jag tror att det också kanske har att göra med att jag känner att när jag har sex med någon så... Eller tidigare i alla fall att jag har känt att så här, när jag har sex med någon så står jag i skuld till den.
Ah, okej. Okay. Mm.
Att nu kommer han vilja ha mer. Mer sex eller mer tid med mig. Eller mer, alltså, som att man ingår i någonting. Att, så här, fram till,
tyst kontrakt liksom.
Ja, men precis. Att liksom, fram tills att man har legat så är det fine. Då kan man vara liksom lite, göra lite som man vill. Men att det känns som att så fort jag ligger med någon och även fast det är... Alltså kanske en så engångsgrej så blir jag påverkad av det. Alltså som att jag har skyldigheter som kommer med.
Ja. Är det, men apropå att vi pratade om mönster, är det någonting som du ser att du kommer kunna inte göra i framtiden?
Ja, det tänker jag. Alltså, jag tänker att så här, alla, alltså, så fort man hittar ett nytt mönstersamband, någonting som säger någonting om sig själv... Ja, i vad man gör så försöker jag ju highlighta den delen och bara okej, okay, titta på den utifrån och bara, vad beror det här på? Men ja, som vi nämnde tidigare, alltså det är ju skitlätt att bara hamna i samma vanor som man har gjort. Mm. Och jag har ju väldigt mycket varit i, alltså så här att jag kan vara, ja men lite som du Joakim som berättade så här, man kan ha det jätteintensivt ett tag, alltså kanske typ några veckor och sen så har jag kanske känt mig kär eller förälskad då, i den personen. Och sen så helt plötsligt vaknar man upp en dag och så är det bara helt borta. Mm. Och så är det liksom hjärnspökena istället som är igång i huvudet.
Vad är det definitionsskillnad på förälskad och kär? Jag tycker det är så jävla liknande för mig. Jag vet inte, vad är
förälskad
liksom?
Är väl att man är lite mer betuttad. Ja. Att man är lite så här mysigt. Alltså det är lightare och går över snabbare. Det är ju som en crush liksom.
Ja, jag tänker också det. Ja,
medan kär är ju lite mer...
Långsiktigt.
Ja, men det är lite mer intensivt. Det är lite mer... Håller i sig lite längre. Och älska är ju sista steget, tänker jag. Eller?
Mm. Ja, absolut. Ja. Förlåt, jag kapade det.
Nej, vänta, vart var vi? Vad pratar vi om?
Nej, men att man blir förälskad och sen så en dag är det bara borta.
Ja, just det. Och det tycker jag är så jävla, jävla sjukt. För det är också någonting som jag, alltså tidigare när jag var yngre var jag bara så, nej, det är väl bara att jag inte bryr mig om den här personen längre. Nej, jag är inte intresserad av honom eller henne. Så här. Men nu är jag ju, alltså nu försöker jag ju vara medveten om det. Eller de senaste åren har jag försökt vara medveten om det på ett annat sätt. Och då kan jag ju förstå att så här, ja men det handlar väl också någonstans om ett så här commitment. Som är att har man faktiskt tänkt med någon... Och legat, man har gjort allt möjligt, pratat i telefon på nätterna, man är liksom uppe i varandras face. Alltså det är ju, alltså då går det ju in i någonting, vare sig du vill det eller inte. Och du kommer behöva facea, alltså så här, ska du ta en väg ut så behöver du formulera det, du behöver kommunicera det. Alltså, och den biten har nog aldrig varit särskilt naturlig för mig att,
Nej, jag fattar precis, det är därför jag undvikit det alltid. Alltså för, det är ju därför jag inte har de här liksom några veckors grejerna. För att jag alltid har undvikit att så här dejta någon eller ha de här liksom lite kortare förbindelserna. För jag tror inte jag skulle kunna palla det riktigt. Alltså så här, så mycket tror inte jag att jag vågar lämna ut mitt hjärta till någon jag inte känner så väl. Mm. Alltså så. Utan jag har haft två långa relationer och de har liksom bara blivit. Men jag har aldrig så här... Nu försöker vi lära känna varandra och går på dejt och du utan så här, gud vad jag inte skulle kunna hantera det tror jag. Så jag har bara skitit i den biten. Men det är
vad var det substitutet då? Du har haft liksom KK istället? Eller var,
ja, eller, ja. Ja, precis. KK eller... ja, men precis. Någonting som hela tiden gör att mitt innersta jag hela tiden är skyddat tills jag liksom vet att jag kan lita på den här personen. Mm. Och då kan jag slappna av och då har det gått ganska lång tid.
Mm.
Men det är ju ett sätt att slippa bli sårad. Att bara, nej, jag är inte intresserad. Jag vill inte det här. Jag tänker inte bli ihop med dig.
Mm.
Och så alla runt omkring bara, fast ni är ju redan ihop. Nej, vi är inte ihop. Vi är absolut inte ihop.
Nej, gud, nej.
Nej. Vi bara hänger hela tiden, pratar hela tiden, gör saker tillsammans hela tiden. Men vi är absolut inte ihop. Nej.
Mm. Men hur har ni... det med, alltså när det kommer till just sex då, alltså är det någonting som förstärker era känslor? Eller påverkar det inte? Eller liksom vilken roll har sexet i en...
Nej, men det kan det ju göra. Det är klart att det kan. Fast det är inte liksom den faktiska handlingen av att ligga med varandra. Det är ju allt det där runt omkring tycker jag. Närheten och att liksom kanske ligga och småsnacka in på natten eller liksom det där.
Intimiteten på andra.
Ja, håller med.
Mm. Det är ju inte liksom ja, balla, balla, balla. Det är inte den biten som liksom...
Nej, men, för jag har några kompisar som är sådär att så fort de ligger med personen, då är de helt... Då är de alltså, tappade, förlorade. Alltså, de är liksom, det går in, då är de så kära. Så kära.
Men är det den fysiska biten då, eller är det intimiteten?
Nej, men det är väl intimiteten skulle jag tro. Men jag tänker att såhär, det är ju väldigt dumt att blanda ihop dem eftersom, som sagt, man kan ju ligga med vad som helst där ute.
Ja, men precis. Men det är klart att såhär, om du delar säng med någon, säg att man sover över, och så såhär, är det en stund där på natten när den andra personen kanske sover och man ligger väldigt, väldigt nära och kan börja såhär, iaktta varenda lite millimeter i den personens ansikte eller överkropp. Alltså det är ju någonting otroligt intimt. Det är så jävla nära liksom. Eller höra hur den personen andas när den sover. Alltså allt det där är ju väldigt lätt att ömma för liksom.
Mm.
Och sen, ja. Ja, det är klart. Om man, för mig i alla fall, jag måste ganska aktivt stänga av den delen av mina känslor för att inte börja känna saker, tror jag. Och det är inte ett problem. Alltså så här, det kan jag ju göra. Men...
ja, men vadå? Då kommer ju de också komma upp någon annan gång.
Kanske det.
Ja, okej.
Okay. Det har gått bra hittills.
Fortfarande in denial.
Nej.
Bra. Hur är du, Joakim? Gillar du upplägget KK-relation?
Ja, det gör jag i teorin. Det är sällan jag har rena KK-relationer, tror jag. För att det blir liksom ofta det vi pratade om, att man, det kanske är, alltså man gillar att ligga och mysa och gosa och prata in på sent på natten om det är en bra person man träffar. Och då har det ju kanske inte det tolkas som en KK-relation alltid.
Nej, precis.
Så att inte, jag gillar det i teorin, men jag har inte så mycket, tror jag.
Mm.
Det blir oftast någonting mer liksom. Att man dejtar, typ.
Mm.
Dejtar och ligger.
Ja, jag har nog aldrig lyckats ha... Eller jo, en halv var väl okej.
Okay. Ja.
Ja, tills jag fick massa svamp i FK.
Ja. Ouch.
Grattis. Så, tack. Ja, men det var ju för att han låg oskyddat med andra.
Mm. Grattis igen.
Ja, det är väl verkligen nackdelen med KK-relation.
Verkligen. Mm. Ja, det var vecka efter vecka efter vecka dök det upp något nytt där nere.
Trevligt.
Mm. Så nu vet ni det. Mm. Men det var länge sedan. Det är preskriberat det också.
Bra med preskriptionstid överlag.
Som en liten Noaks ark där nere, helt enkelt.
Alltså, Joakim, vet man vad svampinfektion är? Det är också en fråga jag hör.
Ja, det, eller nej, det tror jag fan inte.
Nej.
Svara på ja.
Ja, nej.
Nej, det, nej, generellt tror jag inte
det. Det är inte gött. Är det inte?
Inte för någon, faktiskt.
Nej.
Aha. Nej. Så är det med det.
Men det kan ju vara, alltså apropå det här, nu tänker jag på det vi pratade om innan, det här med din konflikträdsla, Joakim, och att liksom sådär, det kan ju kanske vara, jag tyckte i alla fall att det var, för jag har varit på andra sidan av det där också, att jag haft en KK-relation med en snubbe som uppenbart ville mer, och jag inte ville det, och då fick jag till slut bara avbryta det för att det inte skulle gå längre. Men
när du så tydligt säger då, men alltså, vi har en KK-relation. Det har vi, liksom, vi har pratat om det här. Vi är KKs. Eller,
ja, jag brukar nog vara ganska
tydlig med det. Eller säger du bara, nej, bye bye. Alltså, nu har du en känsla för mig. Det går inte.
Nej. Nej, jag försöker att inte vara en subba.
Mm.
Men kanske då att man säger att det känns som att det här börjar bli lite mer allvar nu för dig. Och jag känner inte riktigt så.
Mm.
Så om du känner det, så tror jag att det är bra att vi avbryter nu. för att jag vill inte att någon blir sårad här.
Vad säger killen då? Säger liksom, ah, nej, men nej, det, nej, så är det inte. Och så fortsätter
nej, den
det
gången
till.
Så blev det ganska tydligt och bra. Så, aha, oj, okej, jag trodde nog att det var liksom något mer. Mm. Och så var det inte mer med det. Men det är också för att så här, jag har nästan bara legat med jättesnälla killar. Liksom. Jag är inte så intresserad av
okej.
Rövhattar.
Vad intressant.
Ja, jag vet.
Men alltså, vad, jag bara, gud, ta mig. Nej, men alltså, oj, har det alltid varit så? För jag tänker att...
Bra du... radar du har, så fort för snälla killar.
Nej, men alltså, nej, alltså, det är väl det där att vara rak. Alltså, det blir väldigt mycket enklare om man bara är det. Om man bara säger som det är. Och just den här grejen som jag pratade om innan, om att när man träffar en ny så har man ju chans att vara en ny. Mm. Det är ju då man kan våga testa vara den där raka personen, att så här, fake it till you make it, att bara, nej men nu tänker jag testa vara den här superraka människan, så här vill jag ligga, så här vill jag göra, eller nej, vet du vad, det här kommer bara vara en KK-grej, jag är inte intresserad av en relation, bara så att du vet det, och försöka plantera det tillräckligt tidigt, men inte så tidigt att man verkar helt uppe i sig själv liksom. Mm.
Jag kommer ihåg en gång när jag skulle testa just det och säga att nu ska jag bli ny, nu ska jag branda om mig här, nu ska jag vara rak och tydlig. Det var en person som jag tror vi hade träffats 3-4 gånger kanske. Och så var det väl liksom, ja, det höll på att rinna ut i sanden. Lägre försvarsfrekvens på sms och sådär. Det var ganska tydligt.
Mm.
Och då skrev hon just där, du, det här håller på att rinna ut i sanden, va? Då tänkte jag, nu kan jag svara ja, aha, så är det.
Guldläge, ja, skulle man kunna säga.
Eller ska jag inte göra det. Och då var det att svara, ja, jo, nej, men det stämmer, det, så är det. Och då blev hon så jävla arg på mig. Hon blev så arg på mig.
Ja.
Då kände jag, det kanske inte ska vara rak alltid.
Men vadå, hon behövde ta upp det. Det är det hon var kränkt över säkert.
Okay, ja, och vadå, om du hade låtit det rinna ut i sanden och sen aldrig pratat med henne igen, hade hon väl säkert blivit ännu argare. Alltså så här, det är ju risken man tar när man umgås med människor, att de inte alltid kommer älska en 200%. Mm. Det är en del av att vara vuxen. Sorry.
Mm. Okej. Okay. Så sen efter det, du bara, nej, inget mer.
Nej, efter det har jag luddig igen.
Ja.
Nej, inte alltid.
Nej, men det kan ju vara, alltså så här, sen finns det ju alltid liksom att man kan råka plantera den där för tidigt. Alltså jag vill inte ha något seriöst här. Att folk bara, nej men det är lugnt. Jag var inte intresserad av dig heller. Mm. Alltså nej. Så här,
exakt.
Chilla.
Nej, det kan verkligen komma för tidigt.
Har hänt. Men ja, ändå får man väl bjuda på det. Alltså vad fan, det är väl bara bra och så här. Det här är vad jag tänker, känns det okej för dig? Bra, då kör vi. Kul.
Ja, men då tar vi med oss de lärdomarna. Jag och Joakim. Alltså.
Jag gör verkligen.
Ja. Ja, säger jag här från min lilla höga häst här borta, ja, med 5-årsrelation.
Precis.
Perfekt.
Men jag tänker att vi tar och ställer mig mot en vägg här borta sen och arkebuserar mig. Så.
Absolut. In med dig.
Tack och förlåt.
Vad har du lärt dig idag?
Jag har lärt mig att jag är helt klanderfri och perfekt och gör helt rätt.
Du ska inte ha sex framför din son, hoppas jag.
Och att jag inte ska ha sex framför min son. Eller kan ha det, för det verkar ju inte skapa för mycket trauman, men då kanske han snor min nästa pojkvän.
Det är inte okej.
Okay. Nej, vi får se.
Nos.
Vad har du lärt dig, Emelie?
Vad sa du?
Vad har du lärt dig?
Samma.
Mm.
Jag ska fundera lite mer på mitt relationsmönster, tror jag.
Mm. Och du då, Joakim?
Jag kommer också fundera vidare på mitt relationsmönster och försöka vara tydligare oftare.
Mm, jag med.
Lycka till.
Guru. Tack.
Tack för att ni var med.
Tack så hemskt mycket. Okay.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.